Hej och välkomna till avsnitt 1164 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste och det har ju hänt ganska mycket, så att ja, sätt igång.
Ja, våldet i New York City fortsätter ju, och det är nu att jag läste en artikel häromdagen i New York Post att mammor och föräldrar börjar helt enkelt flytta ifrån New York, Upper West Side, liksom i finare områden i New York, därför att våldet som jag pratade om förut sprider sig nu från, vad ska man säga, gettorna till de finare områdena. Så att det är överallt nu. Så att folk börjar liksom strategiskt flytta iväg nu till andra ställen. För att framförallt New York då, men även då, som jag pratade om, Portland då, och även Seattle. Därför att det är total kaos.
Mm. På tal om New York så kan jag också berätta då att Donald Trump, han är på besök i New York därför att hans bror, han har en bror som är 72 år gammal, Robert Trump, och han är väldigt sjuk, och jag antar, eftersom Trump då reser från Washington DC bara för att träffa sin sjuka bror, att det kanske, ja, han kanske ligger på dödsbädden, och det vet jag inte, men jag skulle misstänka det. Och i samband med det så besökte han också polisen i New York City, NYPD, och jag såg ju alldeles nyss innan jag ringde dig, så såg jag ett tal som man höll där. För det är nämligen så att New Yorks största polisfackförening, jag har glömt namnet nu, men de har nu endorsat Donald Trump. Och de har aldrig gjort det här någonsin, tror jag. Alltså endorsat en president. En presidentkandidat. Andra fackföreningar, polisfack, har gjort det, men inte New York Citys. Och så att det är väldigt stort. Och Trump fick motta ett pris, ett speciellt pris, ett hederspris då, som man delar ut. Och det var två tal som hölls, eller tre tal egentligen. Först då talade Donald Trump, och han pratade om att det är helt fruktansvärt att ni inte har politiker som backar upp er. Det är ett krig mot poliserna på gatorna. Och han berättar olika exempel på när poliser i New York hade blivit överfallna. Och han sa att ni får inte slå tillbaka, för då blir ni åtalade och ni hamnar i finkan. Och det är helt upp och ner, och jag önskar att ni hade haft politiker som kunde backa upp er, men jag stöder er ungefär. Så att det var ett väldigt starkt tal, och poliserna som var där, det här var ju inte ett kampanjrally, utan det var ju kanske 100 personer i ett rum. Men då ropar ändå saker som att build that wall, 4 more years. Alltså det lät som att det var ett kampanjrally nästan, fast det var bara poliser. Efterhand då så pratade, jag tror att det var polischefen, men någon representant för polisen där, och det var då den personen, han då, som delade ut priset till Donald Trump, och han sa så här att vi har inte liksom endorsat någon, vad jag kan minnas, i min 36-åriga karriär, men alltså nu våra liv liksom står på spel, och vi vill inte att de här rörelserna som finns i våra city halls, alltså politikerna lokalt, vi vill inte att de ska få makt också i Vita huset, så att de kan sprida det här giftet över hela landet, att poliserna är hemska och sådana saker. Och ja, därför backar vi dig, och du står på vår sida, och du har alltid gjort det, vi känner dig, du kommer härifrån, du och din pappa hjälpte till att bygga upp den här staden, och vi kommer från samma kvarter ungefär, så vi vet vem du är, och vi tror på dig, och ja, du behövs ungefär. Så att Trump mottog det priset, och sen så hade han ju också med sig Rudy Giuliani, New York Citys före detta borgmästare och där. Och han är ju till åren kommen nu, men han har fortfarande samma ganska kraftiga röst. Så han pratade om att han var ju lite mer så här attack dog, och han pratade om att Kamala Harris var en fruktansvärd person, och att hon skröt om att hon var prosecutor i Kalifornien, men de som hon åtalade mest, det var inte de stora skurkarna, utan det var de här små, de som hade bara rökt marijuana och sådana saker, sådana åtalade hon, sa han. Och han förklarade också då att vi måste helt enkelt vinna, och de lär ut massa skräp i skolorna nu, att USA är byggt på rasister, att USAs grundare var rasister, att alla var, att USA är ett dåligt land, det är någonting som man hjärntvättar barn med i skolorna, så att det här måste förändras, sa Rudy Giuliani, och det bästa sättet att börja den förändringen är att folk får se att poliser är människor med karaktär, så att man inte kan svartmåla liksom. Så att jättehäftigt event, för att jag har inte, alltså Trump är ju bra på de här stora kampanjrallierna, men där i den här lilla miljön, han var minst lika bra, för de ropade saker och han svarade väldigt spontant. Han sa liksom, vad ska jag säga om Joe Biden, sleepy Joe, men vissa sagt att jag ska säga slow Joe, vad tycker ni? Och så fick han så här feedback direkt. Så att jättebra tal, och också historiskt, därför att jag menar, New York är ju en demokratisk stad i grund och botten, och ändå liksom så väljer de här, ja, de representerar, tror jag, 24 000 poliser, så väljer de ändå att liksom backa Donald Trump som är republikan. Så att det säger ganska mycket, tycker jag.
Ja, vi måste ju också förstå att det står ju väldigt mycket på spel nu, eftersom New York har ju deras politiker som inte backar upp polisen, och även om Biden skulle vinna valet, då finns det ju heller ingen i Vita huset som backar upp polisen heller, va? Då är det ju kört. Min gissning är, och vi har ju sett det runt om i landet i USA nu, att många poliser börjar säga upp sig. Man förtidspensionerar sig, man säger upp sig. Så om Biden vinner valet, så tror jag att poliskåren i USA kommer att dramatiskt minskas, därför att väldigt, väldigt många poliser kommer att säga, de kommer att ge upp och säga att nu är det kört. Och naturligtvis, precis det vi har pratat om förut, det kommer att drabba vilka mest? Inte medelklassen ute i villaområdena i förorterna, utan liksom det kommer att drabba liksom svarta som bor i svarta getton, som har det svårt för att börja med, de som behöver mest hjälp och de som verkligen behöver poliser på sin sida.
Ja, så är det. Ja, det var det jag hade att säga om det. Du kan fortsätta.
Jag tänkte bara på tal om poliser. Jag såg på brottslig våldsamhet. Man ser verkligen hur massskjutningar i USA, hur media mörkar. Det var en massskjutning i Washington för några dagar sedan. Det var 20 personer som blev skjutna. Och det var en svart som sköt massa svarta. Men det mörklades helt av vänsterliberal media. Hade det varit en vit som sköt massa svarta, då hade det ju naturligtvis målats ut direkt, va? Men man ser verkligen att när svarta skjuter svarta, det var en massskjutning då med en person som sköt 20 personer. Och det blev ingen uppmärksamhet i vänsterliberal media om det överhuvudtaget. Det sopades helt under mattan. Och det visar ju då att i grunden för mig så visar det att det är rasismen som ligger bakom. Va? Att när en svart skjuter massa svarta, då struntar man i det. Bryr sig ingen om helt enkelt. Va? Därför att det är bara massa svarta liv. Och det är det som de här Black Lives Matter-rörelserna och de konstiga anledningen inte verkar begripa. Att på något sätt så svarta liv är bara viktiga när en vit som dödar svarta. När svarta dödar svarta, då spelar inte svarta liv någon roll överhuvudtaget. Och det är det som är upp och nedvänt på något vis. Så helt fullständigt galet. Det spelar bara roll. Allt beror på vilken hudfärg gärningspersonen har. Om svarta liv, om de spelar roll eller inte. Det är fullständigt vansinnigt.
Och det bevisar att det här är inte en rättvis rörelse som vill kämpa för rättvisa, utan det är revolutionära rörelser som vill hitta ursäkter för att kunna driva sin revolution. Det är så det är.
Ja, absolut.
Ja. Det var också ett annat exempel, du kanske kan det bättre, ja, men det var en 5-årig pojke, en vit pojke som var dödad av någon svart, ja det var väl bara en svart ligist eller någonting, för att han och hans småsyskon cyklade tydligen över dennes tomt, och den här svarta galningen då kom ut och sköt den här 5-åringen, så han dog mitt framför sina systrars, tror jag, var ögon. Och helt fruktansvärt. Och vad jag förstått,
North Carolina.
Ja, just det. Vad jag förstått är att det har inte heller uppmärksammat sådär storskaligt i amerikansk media heller, om jag uppfattat saker rätt.
Absolut har du gjort det. Det blev i princip ingenting. Det fanns ju inte några stora protester eller demonstrationer för det barnet helt enkelt. Va? Hade det varit en vit som sköt ihjäl ett svart barn, då hade det blivit plundringar och halva North Carolina hade blivit nedbrunnet. Så man ser verkligen att när de pratar om att man ser verkligen att man bryr sig inte om andra liv än svarta. Så när de här grupperna säger att ja, det är liksom Black Lives Matter, alla liv matter, men Black Lives Matter också. För de här grupperna, det är bara svarta liv som räknas, inte vita, inte asiater, inte Native Americans, inga andra, utan det är bara svarta liv. Så det är en helt omvänd rasism på det hela. Va? När ett litet barn blir ihjälskjutet på gatan och de här så kallade människorättsaktivisterna då bryr sig inte ett skvatt om det, de fullständigt vänder ryggen till, de struntar i det bara. Jag såg en skylt som kom ut där och sa att Children's Lives Matter. Och det var liksom, det finns ju någon som hade startat en sån liksom kampanj kan man säga då. Men det fick ingen uppmärksamhet överhuvudtaget.
Nej, det är helt otroligt. Och det är precis som du säger, omvänd rasism. Det här är liksom, det kan inte beskrivas som något annat.
Och vita hoppar ju på det här därför att de är så livrädda för att inte göra det. Om de inte deltar i den omvända rasismen, då är man ju liksom rädd för sig själv. Man är liksom rädd för sin eget liv helt enkelt. Va? Så att det har liksom blivit så konstigt att vita nu hoppar på det här. Och liksom stödjer den här typen av rasism. Precis samma vita som säger att vi är emot rasism mot svarta. De är för rasism mot andra grupper. Det är helt vansinnigt.
Ja, vi har ju pratat om det förut. Alltså att allt fler amerikaner vågar inte säga sin egentliga politiska åsikter i offentliga. Men alltså den här rädslan specifikt, har du några exempel på den alltså, som du kan ge när vita känner sig vi är verkligen rädda, vi måste knäböja eller vi måste liksom, för att annars så vet vi inte vad som kan hända med oss eller våra familjer. Har du något konkret exempel?
Ja, jag vet inte om jag har något konkret exempel, men det är liksom vad ska man säga, det är utspritt i samhället, för alla känner man själv. Jag själv känner man är liksom rädd, man vågar inte säga någonting, därför att risken är att man förlorar jobbet, man blir socialt mördad i princip, liksom det, så att man håller sig från att säga någonting, va? De flesta, den stora majoriteten vita, de säger ingenting, de är inte ute på gator och torg och protesterar eller någonting, man säger ingenting bara, man låser in sig. och skyddar sig själv i princip. Så det är det som pågår. De man ser på gator och torg, det är en väldigt, väldigt liten minoritet av människor. Den stora majoriteten människor, de låser in sig och så lägger man ut någonting i social media för att det ska se ut att man officiellt stödjer någonting. Mm. Men i grunden så är man ju livrädd, va? Det som visar att människor, igen, att de här grupperna, framförallt vita, då egentligen inte bryr sig, det är att de har själva inga vänner som är av någon annan, vad ska man säga, hudfärg än vita. Så man ser det här hyckleriet, det är det man ser, va? Men det är ju inte direkt så att vita verkligen, vad ska man säga, vita amerikaner verkligen, vad ska man säga, man stödjer det i social media för att det ska se bra ut officiellt, det är allt. Men egentligen så låser man in sig och är livrädd. Mm. Och man törs inte säga någonting.
Nej. Innan vi går vidare, jag kan spinna vidare lite grann på den här debatten. Jag brukar ju lyssna mycket på, jag gillar ju de här akademiska analyserna av det som händer i USA. Och 90% av alla akademiker i USA skulle jag tro, eller det här är ju en chansning då, men majoriteten är ju vänsterliberaler. De är ju inte liksom konservativa. Men väldigt många av dem, jag menar om vi tar USAs författningsfäder som jag är så intresserad av då, de här statyerna som rivs, Thomas Jefferson, George Washington och så vidare och så vidare. Många av akademikerna som skriver böcker om dem, de är ju liberaler. De gillar de här i alla fall, men de är ändå liberaler. Så att de är liksom, de gillar inte tanke på att man ska riva statyerna av de här, för det är ju emot deras historieintresse och sådär. Och även om de tolkar Jefferson och Washington liberalt, så gillar de ju historia, så att de är emot det, men de vågar liksom ändå, de är ändå inne på linjen de flesta, att vi måste ändå liksom, vi måste förstå att de här statyerna kan vara provokativa, för han sa ju ändå det och de hade slavar och så vidare. Så att de är inne på att på något sätt, bara vi är till mötesgående, alltså att liksom, nej, vi ska inte riva statyerna, men vi kan flytta dem och ställa dem på ett museum, alltså man kan liksom mötas på halva vägen, det är det som är deras attityd när jag läst och lyssnat. Och vad de missar då, de här vänsterliberalerna, det är att de här rörelserna, det handlar inte för dem om att mötas på halva vägen, liksom bara ni flyttar liksom den här statyn av ja, vem som helst, Thomas Jefferson eller någon, då liksom lugnar vi oss och går hem och börjar jobba igen. Utan det här är ju bara ursäkter för dem att använda våld, och det förstår inte de här vänsterliberala professorerna, utan de tror verkligen att det finns något rejält missnöje, de är som ute och protesterar, de har läst och de är verkligen liksom, de är lika belästa som oss, de har läst vad Thomas Jefferson har skrivit och därför vill de flytta på statyn. Men jag menar, de som ut och skräner på gatorna, de har inte läst Thomas Jefferson. De kan inget om historia, utan det är bara en pöbel som liksom river för att riva och vill hitta ursäkter för att liksom, ja, bedriva våld.
Precis, och det är precis samma sak som man kan jämföra med liksom islams framväxt i Sverige till exempel, att säga att om vi möter islam i Sverige halva vägen, så blir nog allting bra. Men islamister, det är liksom islam, de vill ju inte ha halva vägen, de vill ha bara sitt, va? De börjar med halva vägen, men när man kommer halva vägen, då vill de ha mer och mer och mer. Det här. Och det är precis samma här. Det spelar ingen roll hur mycket du gör, hur många statyer du flyttar. Det är en totalitär, det här måste du förstå, va? Det är en totalitär rörelse. Mm. Det här är liksom totalitär, människor som vill ha en totalitär liksom styresätt. Va? Mm. Så att de är inte ute efter att flytta en staty. Det har ingenting med deras egentliga mål att göra. Deras egentliga mål är att helt enkelt riva ner hela, vad ska man säga, civilsamhället och rättsstaten och demokratin som den existerar. Va? Så att flytta en staty, det är liksom bara, det är bara en symbolgrej. Då fortsätter man och fortsätter man och fortsätter. Och det är det som många inte begriper. Och det är det, tror jag, som gör att de här många som är de här akademiker som du nämnde då, och människor som är rädda, att man tror liksom, precis som i Sverige då, att om vi bara ger dem lite grann så blir det nog bra. Vi vill inte ha en konflikt med dem. Vi vill inte stöta oss med dem. Utan vi ger dem lite grann så blir nog allting bra, va? Mm. Men man begriper inte att till sist så ger man upp hela samhället som det existerar.
Exakt. Mm. Nej, precis. Och jag tror att det är lättare, jag menar, vi ska gå vidare snart, men jag tycker det är intressant. Jag menar, jag tror att det är extra enkelt att falla för den här frestelsen att vi ska mötas halva vägen. Om man är akademiker, för då är man förmodligen ganska intellektuellt lagd. Man gillar att leva tryggt, man gillar liksom ha lugn och ro, yep, kunna läsa. Du kan inte göra det om du är stressad liksom och lever ett stressamt liv. Jag menar, du gillar att sitta i en soffa och läsa, du vet, sådana saker. Och då vill man, yep, ha trygghet. Och är man en sån till personligheten, då har man svårt att begripa det här burdusa, våldsamma upploppsmentaliteten. Alltså, jag tror man har väldigt svårt att liksom sätta sig in i den på ett rationellt sätt.
Ja, absolut. Och det är samma, precis det här jämförelsen med islam i Sverige, att många svenskar liksom, man vill inte ha konflikt med islam, utan då liksom ger man upp. Man är beredd att ge upp lite grejer och säger man, ja, men vi kan låsa in oss i vårt hem istället. Vi har ju vårt hus i vår villa. Vi kan sitta i vår villa, då behöver vi inte oroa oss för. Och sen så kryper allting närmare och närmare. Och innan man vet det, då liksom går ungarna i en islamistisk skola ungefär. Så att allt kryper bara närmare och närmare, va? Och man hela tiden bara viker sig mer och mer och mer och mer. Istället för att sätta hårt mot sådant. Så det här är gränsen, det här är olagligt, nu trycker vi tillbaka. Och det är det demokraterna som parti tyvärr, och som media också, viker sig. De begriper inte det där heller. De ser liksom inte det där heller. Va? Utan media och demokraterna går fortfarande och tror att de här som håller på, jag tänkte komma till Portland här om en minut, De går fortfarande att tro att de här våldsamma protesten som pågår, det, att det har liksom med någonting med George Floyd att göra, det som skedde i Minneapolis till exempel. Men det har ju noll med det att göra.
Nej,
men det, de tror fortfarande det. Mm. De är liksom helt insnöade i liksom den tanken att det här är kopplat till svartas liv och rättigheter ungefär. Men det har ju inte det.
Nej, nej. Ja, du kan gå vidare till Portland nu då.
Ja, visst. Våldet, och det, precis, då kommer vi in på Portland till exempel, som är paradexempel på att våldet har ingenting med det att göra, utan våldet har ju nu enbart att göra med att försöka bryta ner rättssamhället och staten. Jag såg för bara ett par dagar, så våldet i Portland fortsätter ju på nätterna. Det är ju dygnet runt, det är liksom på nätterna, varenda natt som våldet fortsätter. Och polisen i Portland, de declare, vad heter det nu på svenska? De förklarar att det är upplopp nu, våldsamma upplopp varenda natt, och att människor försöker riva ner polisbyggnader och så vidare, va? Utan det är direkta attacker mot civilsamhället och mot demokratin i Portland då, framförallt då, och ingenting görs. Demokraterna bryr sig inte ett skvatt om det, va?
Nej, exakt, och speciellt då demokraterna i deras city council, för till och med liksom, jag tror borgmästarna där nu, han är mer kritisk och sådär, och jag tror nu även att de här federala styrkorna som fanns där, de har lämnat, om jag har förstått saken rätt.
Ja, det har jag också förstått, att det liksom börjar bli uppgivet nu, alltså man har börjat säga, men det var ju Trump sa ju det för ett tag sedan i någon intervju eller någon rally eller vad det nu var, han sa ju att låt Portland gå åt skogen så får folk se hur det slutar helt enkelt, och det är ungefär det kommer att bli, va. Jag såg en intervju med Bill Barr, justitieministern i USA, han sa ju att det som sker i Portland nu är ju en form av Antifa, men de här de som protesterar, demonstranterna, upploppsmakarna, att det är gerillakrig som de helt enkelt håller på med nu. Så Bill Barr var ju öppen att det här är gerillakrig vi ser på gator i Portland nu.
Och att Trump sa som han sa, det beror inte på att han inte bryr sig om Portland, utan det beror på att vi får ingen samarbetsvilja därifrån. I grund och botten så måste politikerna där bjuda in den federala regeringen för att kunna agera. Annars kan vi nästan inte göra något. Och de avskyr oss, de vill inte ha oss där, så att okej, då slipper ni ungefär.
Precis, att det kommer till en punkt att federala myndigheterna kan bara liksom skydda vissa federala byggnader, och de kan bara röra sig inom några meter från byggnaden och så vidare och så vidare, va? Resten måste vara samarbete med Portlands och Oregons politiker. Men det kommer ju till en punkt där man också säger att det finns ingen mening att göra det längre, därför att vi får inget samarbete, vi vill inte liksom, vi måste skydda liven av de här federala poliserna som är där, och om vi inte ens kan skydda dem, då kan vi inte göra någonting längre, va?
Nej, precis.
Så, ja.
Jag kan också säga en sak till då, det här är jätteintressant. Det är Rebecca Weidmo-Uvell, alltså den svenska borgerliga opinionsbildaren då, som har skrivit på sin blogg, och hon skrev det här redan i juni, men jag läste det bara häromdagen, och det är att Antifa då i USA, jag menar, USA har, vi har pratat om det här förut och jag, när det gäller sport och sånt, i motsats till Europa så har USA ingen huligankultur, alltså när man är ute och slåss och sen går på sport och sådana saker. Det har inte funnits i USA. Jag vet inte om det finns nu, men det har inte funnits i alla fall. I Europa så har det funnits, det är inte värst nu alltså, men vi har en lång historia av Europa i Europa av liksom den här våldskulturen i samband med liksom hockey och liksom fotboll kanske framförallt och lagsporter. Och det jag läser nu är det helt enkelt att Antifa i USA, den stora starka gruppen där, det är den som finns i Portland. Det var där det kom igång, och det är någonting som heter Rose City Antifa, och de kom igång 2007, och det mest intressanta här då det är att det verkar som att Antifa, den här våldsaktivismen, varit importerad, och att den varit importerad från Sverige. Och vad hon skriver då, det är att det är en svensk kvinna som heter Caroline Ann Victorin, och hon är gift med en svensk som heter Johan och sådär. Och hon var en av grundarna helt enkelt av Antifa i Portland, Oregon 2007. Och man anser alltså att det här är den äldsta Antifa-gruppen, AFA-gruppen då i USA, den som bildades där. Och man praktiserade olika saker som heter black block, det vill säga den här maskeringen, svarta masker, för att ingen ska kunna särskilja en viss individ, utan man ska inte veta är det den eller någon annan i den där svarta masken som har gjort en grej. Och man har ett modus operandi om att infiltrera andras aktiviteter och ta över dem och sådana här saker. Och man förespråkar liksom grovt våld och liksom stormning av polisbilar och liknande saker. Och det här är metoder som används i Europa, skriver hon. Och sen så kom det till USA. Så att jag kan inte allt om det här i detalj, utan jag läser bara hennes korta artikel. Men alltså, ja, en svenska som på något sätt har inspirerat Antifa i USA. Det är ju liksom stora nyheter för mig då, som bor i Sverige.
Ja, det var intressant. I och för sig, jag har läst att Antifa, eller vad ska man säga, den här anarkistiska gruppen och det här beteendet går tillbaka till 70-80-talet någonstans i Portland. Men min gissning är, alltså det går tillbaka faktiskt längre, jag har läst det ganska mycket nu, att det går tillbaka längre, att just Portland har blivit etablerat och det har varit betydligt längre, men själva våldet kom senare. Just och det är väl i så fall det som jag tror att hon har varit med den här svenskan då kanske, som jag inte har talat om faktiskt, men i alla fall att jag tror att så själva, vad ska man säga, den marxistiska rörelsen har funnits i Portland, men våldet, det här, man har lagt till de här våldsamheterna då, det har kommit in under senare tid. Just och det är väl det i så fall som skillnaden är, att det har gått ifrån mer en intellektuell rörelse som på något sätt har försökt att framföra sitt budskap på, vad ska man säga, ett demokratiskt sätt via, ja, på ett demokratiskt sätt på något vis, va? Genom att ta till våld. Och det var det där skillnaden är nu. Och det är väl i så fall det som den här svenskan kom in i bilden.
Så är det
att
nog, så är det nog.
Hon kom in, ja, hon tog våldet med sig från Sverige.
Ja, precis. Ja, okej, okay, du kan fortsätta.
Ja, Chicago har ju haft, jag vet inte om du har sett det, men Chicago har haft under ett par nätter nu våldsamma upplopp också. Och framförallt, vad ska man säga, looting. Där hundratals människor har liksom bara krossat fönster i affärer, stulit och liksom bara begått massa kriminella dåd helt enkelt. Massa, vad heter det på svenska? Looting. Liksom.
Stölder alltså.
Liksom, stölder, ja. Precis. Precis. Så att Chicago de senaste...
Jag antar att det är inbrottsstölder, alltså man slår sönder saker.
Ja, precis. Ja, man krossar rutor och stormar. Det är liksom dussintals personer som utanför krossar rutor på affärer och går in och helt enkelt stormar affärerna och sen stjäl allting. Och det är alltid från fina, liksom, vad ska man säga, rika affärer, de här Gucci och de här märkesaffärerna, till vanliga, vad ska man säga, livsmedelsbutiker, till vad ska man säga, vanliga med 7-Eleven typ grejerna, va. Så Chicago de senaste har haft våldsamma problem nu på nätterna, och tydligen så till och med borgmästaren i Chicago, som en demokrat, är upprörd över det hela nu, sagt att det här är vad ska man säga, it's
oacceptabelt.
Oacceptabelt, precis, ja. Och det här har ju ingenting att göra med George Floyd eller någonting, utan det här som vi ser nu, det är att människor som är kriminella eller tendenser att bli kriminella, va, de ser ju att polisen inte gör någonting, att politikerna inte bryr sig. Det är fritt fram att vi begår brott. Så att gatukriminaliteten och gatukriminella som struntar fullständigt i människorättsaktiviströrelser och allt sånt där, de ser liksom deras möjlighet nu att börja begå brott, att stjäla, att liksom att begå brott helt enkelt, därför att de kommer undan med det. Det är ingen som bryr sig längre.
Nej.
Så att man har skapat, genom politiken som drivs och symbolpolitiken också, så har man skapat ett samhälle när brottslingar börjar se att nu kan jag gå ut och begå brott på öppen gata. För ett halvår sedan hade jag blivit arresterad för det här. Nu kan jag göra det utan att någon bryr sig. Så man har verkligen uppmuntrat till brott.
Ja, verkligen. Och en sak som är intressant med det, alltså jag nämnde tidigare det här talet inför polisen i New York som Donald Trump höll igår, bara för några timmar sedan då. Och där sa han så här att, har ni tänkt på att det är ingen som vandaliserar statyer längre, ja, i USA? Det var ju väldigt vanligt, vi pratade om det nyss, liksom, man river statyer och sådana saker. Men Trump sa, har ni hört om det på sistone? Nej. Och då sa han, vet ni vad det beror på? Jo, det beror på att jag har instiftat en lag som säger att om du vandaliserar statyer så får du 10 års fängelse. Och jag gjorde det väldigt öppet och offentligt så alla skulle se att det här som gäller. Och har ni läst om det på sistone? Och när jag började tänka efter, när det var länge sedan jag läste om liksom rivna statyer, alltså det kan ju hända att det händer i alla fall, men det är i alla fall inga stora rubriker om det, så att det vore intressant att få statistik på det, för att det skulle i sådana fall bevisa att hårda straff knutna till specifika brott, det avskräcker. Och jag menar, då skulle man kunna applicera den principen liksom på ett bredare plan också, inte bara i förhållande till statyer.
Ja, och det är det som federala myndigheterna kan göra. Man kan göra vissa saker, så att som sådär, men det krävs liksom i slutändan, så krävs det att delstaterna och borgmästarna då gör någonting också, va? Och det är det problemet, att de inte gör någonting. Så att federala myndigheter kan ha bara viss makt.
Ja, men har du hört något om liksom statyer som rivs på sistone? För jag har inte
någonting på sistone, nej, inte någonting faktiskt. Och jag tror också att det har, dels kan det ha med lagen att göra, va? Men jag tror ärligt talat också att det har också att göra med att i grund och botten så är de inte, som vi pratade om alldeles nyligen, så de här upploppsmakarna, de är egentligen ingenting, de bara letar nya saker.
Ja, de har gått vidare till nästa grej.
De har gått vidare till nästa grej. Jag tror också att det har med det att göra med, va. Man bryr sig inte om statyer, för det hade ingenting med statyer att göra i grunden och botten. Nej. Vi pratade om att det här är att förstöra demokratin. Man går vidare till nästa grej och sen till nästa grej och nästa. Vad kan vi förstöra här näst? Vad kan vi förstöra? Hela tiden så letar man något nytt. Precis som islamister i Sverige, va. Ena dagen så är det att man vill ha någonting halalmat i skolorna, va. Och sen så går man vidare till nästa grej. Man ska ha det, man ska ha det, man ska ha det. Det är hela tiden något nytt, va. Så det gäller att hela tiden gå efter nya saker, va. För att på något sätt kunna ta över samhället på olika sätt. Och det där tror jag det handlar om till viss del också. Men jag tror också om att det räcker ju att man kanske anhåller ett par stycken och ställer dem inför federala domare då och slänger in dem i fängelse 10 år, så börjar väl folk begripa att oj då, det var kanske inte så smart idé att förstöra en staty.
Nej, exakt. Nej, man har inget val. Man måste statuera exempel. Så att, ja.
Precis, ja, men det är själva, i grund och botten så är det själva beteendet. Det spelar ingen roll om det är en staty du förstör, eller om det är ett polishus, eller om det är en affär du går och förstör. Det är själva beteendet man egentligen måste börja bestraffa, va?
Ja.
Inte liksom statyn, att du är ute efter en staty eller att du är ute efter en affär. Det är beteendet du måste börja bestraffa. Oavsett vad det är du förstör, så är det beteendet. Det är liksom det som är roten till problemet, det är beteendet.
Ja, absolut. Så är det. Så är det. Ja, du kan fortsätta.
Ja, jag såg att Chicago har ju haft stora problem med våld under många år nu. Det är en demokratiskt ledd stad då. Och deras antalet mord, och Chicago har oerhört många mord till att börja med. Antalet mord i Chicago ökar med 50% under 2020. I juli så gick morden upp 139%. Så en stad som redan har enorma problem med mord och våldsbrott har ytterligare ökningar i våldsbrott och mord under de senaste veckorna och månaderna, va? Och det ser inte ut att det kommer liksom, något slut till det hela, helt enkelt. Det bara fortsätter ju allt det här.
I vår senaste uppdatering då pratade vi om Michelle Obama, att hon var deprimerad på grund av Donald Trump. Men jag tror i alla fall att de fortfarande, Barack och Michelle Obama, och bor i Chicago. Jag är inte 100 på det, de kanske har flyttat också. Men jag tror att de bor kvar där. Och jag menar, jag kan tycka att det om något borde väl vara deprimerande, situationen i deras egen hemstad. Sen kan jag tänka mig att nu de är rika, de upplever inget av det här kanske. Men ändå liksom.
Jo, precis. Men jag tror också att precis som många akademiker och många av de här, man ogillar Trump, så istället för att titta på problemet som är i sin egen stad, så projicerar man sin, det här är ganska klassiskt Edmund Freud då, man projicerar sin ilska på någon annan istället. Så det är mycket lättare att säga att att skiten pågår i Chicago, så istället för att vända sig mot politikerna i Chicago som är demokrater, så vänder man sig mot Donald Trump. Det är Donald Trumps fel. Och det ser vi liksom i Sverige med, att när saker går till, det är Donald Trumps fel. Så istället för att ta itu med lokala problemen och hålla de lokala politikerna ansvariga, så är det alltid Donald Trumps. Det är enklare att göra på det viset, va? Nummer ett, då behöver man inte gå efter sina egna partimedlemmar, liksom sitt eget parti. Och nummer två, då kan man liksom bara skylla på Trump, och då mår man lite bättre kanske inombords. Men skiten på gatan fortsätter ju precis samma takt som det har gjort förut, va? Så ingenting förändras ju, annat man mår ju bättre. Men många av de här eliten, och jag gissar att det är samma med Michelle Obama, de bryr sig ju inte om vad som egentligen sker på gatan. Deras mål är att bara själva kunna må bättre. För Michelle Obama då, hon behöver ju må bättre nu, va? Och skyller man på Trump, så kanske man mår bättre. Så vad som sker på gator och torg bryr de sig egentligen inte om. Det är bara det att kan man på något sätt, vad ska man säga, klandra Trump eller skylla på Trump, så kan jag själv må bättre i alla fall i min lilla bubbla.
Ja, du kan fortsätta.
Ja, jag såg att en Fox News-reporter som var ute och bevakade några av de här upploppen, jag tror det var i utanför Vita huset, tror jag det var. Det var ju upplopp utanför Vita huset och grejer nu. Så Trump under en presskonferens, det var ju några dagar sedan bara.
Just det.
Det var en presskonferens då som Trump, och helt plötsligt kom det då, vad heter de här Secret Service, de här vakter och grejer, och tog tag i Trump och sprang ut med honom.
Live på presskonferensen.
Precis, det var för att upploppsmakare försökte då storma Vita huset. Helt enkelt, va? Så att det är så långt har det gått nu, va? Och en välkänd reporter för Fox News blev attackerad mitt på gatan med. Och när till och med, han var Fox News, jag kan ju tänka mig att många, vissa då på upploppsmakare inte gillar Fox News, men de har ju också, samma upploppsmakare har ju attackerat CNN-reportrar och CNN-byggnaden i Atlanta och så vidare, va? Och det här visar ju att när man till och med attackerar pressen, så har man ju noll intresse av att liksom skydda demokratin i USA. Då är man ute efter demokratin. För att gå efter pressen, då går man egentligen efter demokratin, för att pressen är en viktig del av demokratin, va? Ja. Och det visar ju då att de här som håller på med de här upploppen, att de har ju, det är liksom människor som då är, de vill förstöra demokratin.
Och pressen överlag är dessutom, inte Fox News då kanske, men överlag så är pressen ganska välvilligt inställda till de här liksom vandalerna. Så att, ja.
Jo, precis. Det var ju så roligt när CNN-byggnaden i Atlanta blev vandaliserad för några par, tre månader sedan. Det var ju det som var så komiskt. CNN hade väl kanske trott att vi kommer klara oss undan, just för att vi är så snälla.
Vi möter dem på halva vägen.
Precis, och deras byggnader blir då vandaliserad med, va? Men det går fortfarande inte upp någon ljus för de här idioterna inom media att oj då, det här är inte några personer som är snälla mot press, det här är faktiskt livsfarliga personer som helt enkelt är ute efter att förstöra samhället och krossa demokratin, och det innebär att de ska försöka krossa media med.
Jag kan inflika en nyhet då om just Fox News, och det är att Fox News kommer att lanseras i Europa. Jag vet inte om det kommer ske i Sverige, men man ska starta alltså Fox News International, och det beror helt enkelt på att ja, det är en ny satsning som Fox News gör att nå ut på kabelnätverken i Europa också. Och
ja,
i 20 olika länder kommer det finnas. Jag vet inte som sagt om Sverige är ett av de länderna, men jag tycker att det är ju suveränt, och man kommer att kunna få se Tucker Carlson och alla de andra. Och jag menar, det här behovet fanns kanske inte för 20 år sedan på samma sätt, därför att då var folk inte lika intresserade, men internet har gjort att nu hänger ju hela världen, eller hela Europa i alla fall, hänger med, hela Sverige definitivt, det är det som händer i USA, och det finns inga alternativ i Sverige. Okej, min blogg, amerikanska nyhetsanalyser, och min podd med dig, men liksom inga stora mediekanaler som kan ge liksom republikanernas motbild, så att det här är väldigt spännande om det här blir av i Sverige också.
Ja, det bygger ju på samma princip som CNN gjorde. De lanserade ju sig för 20, 25 år sedan, 30 år sedan vad det nu var, internationellt. CNN begrep direkt att det gäller att liksom gå internationellt, och det är därför du ser CNN på varenda flygplats runt om i världen. Mm. Och det är väl det. Och du ser aldrig Fox, om du åker någonstans, du ser aldrig Fox News. Nej. Någonstans. Det har ju kanske att göra med att de censurerar Fox News, men å andra sidan kanske inte ens vill tillgängligt, va? Så det här är en jättebra grej, för jag tror att det är väldigt, väldigt många som vi vet nu att de senaste 3-4 åren så har ju liksom media i USA blivit mycket mer polariserade än de var tidigare, betydligt mer. Och därför är det just viktigt att det kommer en motpol då till CNN, även internationellt. Därför att när folk sitter i en flygterminal då någonstans och tittar på CNN, då får de ju en helt vansinnigt felaktig bild av till exempel Donald Trump. Så det är ju bra att det kanske kommer ett alternativ då som kan lanseras internationellt, så människor kan ta del av det. Så man slipper få den här filtreringen av sin egen hemmamedia på sitt eget hemspråk. Just för att vi vet ju i Sverige att den är enormt missvisande, ja. om till exempel Trump.
Verkligen, 25 år sedan, då var inte jag så gammal, så jag minns inte hur det var då, alltså jag var väl 15 eller någonting då, men alltså innan dess alltså så fanns det alltså, då fanns inte CNN i Europa.
Nej, det var precis, men CNN, de startade efter de startade i USA, de startade ganska tidigt och internationellt med, så deras affärsidé var att gå globalt väldigt tidigt, men Fox News har satsat stenhårt på USA, och Fox News som vi har pratat om tidigare, det är den absolut största kabel-tv-kanal. De har ju många, många fler 3-4 gånger fler tittare än CNN har till exempel dagligen. Så det är mycket större tv-kanal i USA, va? Och det är därför, men att de inte har gått internationellt för mig, jag har lite svårt att förstå varför de inte har gjort det, men det har ju inte riktigt kanske passat in i deras affärsidé. Men nu när man ser att liksom, nyheterna, det är liksom globalt, så måste de väl kanske anpassa affärsidén, och det är jättebra.
Ja, verkligen. Ja, du kan fortsätta om du har fler saker.
Ja, vi pratade om Seattle tidigare, och polischefen som är en svart kvinna i Seattle som heter Carmen Best. Hon har nu sagt upp sig i alla fall. Hon har frivilligt sagt upp sig nu i alla fall som polischef i Seattle. Hon har fått nog. Så hon har gett upp. Ja. För att Seattle, de vill ju kapa, Seattle i Washington, de vill ju då kapa polisbudgeten. Och hon är en väldigt rakryggad, tuff kvinna som absolut vill ha poliser i Washington och i Seattle. Och hon var ju den som ville ju liksom, det här CHOP som då startades då för ett antal veckor sedan då i Seattle. Hon ville ju liksom ta itu med det direkt då. Men hon fick ju inte politikernas stöd. Och nu i alla fall så har ju politikerna i Seattle beslutat sig för att skära ner budgeten kraftigt i Seattle. Och hon helt enkelt, hon sa upp sig. Mm. Och jag är övertygad om att fler kommer att säga upp sig. Men hon är, vad ska man säga... jag håller helt med henne. Hon verkar vara en jättebra kvinna, jättebra polischef, och hon verkar vara väldigt populär, men hon har nu visat att gränsen är nådd. Det är omöjligt att utföra ett polisarbete när vi inte har några pengar och inga resurser och inga stöd för de politikerna, va? Så att det här är en signalpolitik som jag tror när vi pratade om New York tidigare för några minuter sedan, så kommer vi se samma saker. Om Biden vinner till exempel valet, så tror jag att vi kommer att se det här i mycket större skala i USA.
Ja, och återigen det Trump sa då i det talet som jag såg i New York. Han nämnde faktiskt hur det var på västkusten, alltså Portland och Seattle och där. Han sa att det är inte att de har dåliga poliser. De har jättebra poliser, de är lika bra där som överallt. USA har väldigt bra poliskår, utan det är att de får inget stöd av politikerna. De är helt lämnade åt sig själva, och ja, då går det som det går, helt enkelt, sa han.
Ja, för att fortsätta prata om poliser, så en polissergeant är väl en högre än polis i Portland, Oregon, så en svart. Och det är just viktigt att nämna det svart. I dagens galna värld så måste man nämna hudfärg nu för att visa att det finns faktiskt svarta som fortfarande vill ha poliser, va? Och fortfarande, så att det är, liksom inte, det är inte gruppen svarta som helhet tycker inte samma sak. Det är viktigt att nämna. Men i alla fall en av polischeferna i Portland, Oregon har ju sagt att det är ju vansinne att börja skära ner på poliserna, va? Och för att han ser då vad som pågår i Oregon. Så att det finns många svarta som är emot det som pågår, och även då framförallt många svarta jobbar faktiskt inom poliskåren, va? Och de begriper ju helt vad som pågår, va? Och det är det som är så konstigt i den här världen som vi lever i, va? Att svarta som är poliser, som vill ha lag och ordning, som kommer från svarta getton, som vet precis hur gatuvåldet fungerar och så vidare och så vidare, va? Demokratiska partiet och vänsterliberal media lyssnar inte på de poliserna. Och det är det som är konstigt. De här vita aktivister, många av de här vita aktivisterna som vi pratar om, det är Antifa till exempel och AFA i Sverige, va? Det är vita medelklassnorungar som påstår sig värna om svarta. Men de är inte beredda att lyssna på svarta poliser som har växt upp i getton, som nu är poliser och vill förbättra situationen i svarta getton i USA. De vita snorungarna i Antifa bryr sig inte om de svarta helt enkelt. Så man bryr sig bara om svarta så länge de svarta inte tillhör republikanerna, så länge de svarta inte tillhör poliserna. Så hudfärg gäller bara när det är vissa liksom områden, men inte andra områden. Va? Det är så himla konstigt det här.
Mm, ja, verkligen.
Och då återkommer vi till det här, att det har ingenting att göra med att man vill ha saker och ting bättre för svarta. Det återkommer enbart till att man vill instifta ett nytt form av totalitärt samhälle och riva ner demokratin. Det är alltid där det kommer ner till. Så att när vi pratar om att de vill ha svartas rättigheter och så vidare, så det är inte det det handlar om överhuvudtaget för de här vita snorungarna från medelklassområdena.
Nej, exakt, exakt. Ja, du kan fortsätta. Annars slänger jag in en sak då som hänt. Den stora saken som hänt är ju att det har blivit ett historiskt fredsavtal i Mellanöstern. Det är ju så här då att Israel, som alltid är en, ja, om man lyssnar på Israels fiender eller kritiker, så är Israel alltid en källa till konflikt. Men hur som helst, sen Israel bildades 1948 så har fyra stora krig utkämpats för att utrota Israel. Ett 1948 då, frihetskriget direkt när Israel utropades. Ett 1956, ett 1967 och ett 1973. Sen dess har det varit, inte fred, men vapenstillestånd. Men hela grejen är att Israel har bara formellt fred, eller i alla fall har haft formellt fred med bara två nationer, Egypten 1979 och Jordanien 1994. Men då då kom ett nytt fredsavtal, och det var mellan Förenade Arabemiraten och Israel, och den som har medlat det här fredsavtalet är Donald Trump, och han har fått hjälp av sin svärson Jared Kushner, som har varit en väldigt viktig spelare, men det är Donald Trump som formellt har gjort det här då. Och ja, han är den tredje presidenten som lyckas mäkla fred mellan Israel och ett arabland, och det här är ju historiskt av enorma proportioner, av den anledningen jag nyss har förklarat, att det händer inte så ofta. Senast var 26 år sedan då. Så att en historisk fred som Trump har åstadkommit.
Ja, jag såg faktiskt hur reaktionen hos SVT var. Det här visar hur fullständigt bakvänt det är i Sverige med, va? SVT hade en reportage, jag såg det, och SVTs reporter sa, han var orolig hur Iran skulle reagera. Han tyckte det här var orättvist mot Iran. Det här är hemskt mot Iran. Och det visar ju, om det här hade varit Obama som hade gjort det här, då hade Obama hyllats för, han hade fått ett andra Nobelpris, fredspris då. Och han hade hyllats som en superhjälte, va. Men när det är Trump, då är man oroad för hur Iran ska reagera, va? Det är så himla bakvänt.
Mm. Jag går in nu på SVT och så läser jag att en rubrik lyder så här: blandade reaktioner på avtalet mellan Israel och Förenade Arabemiraten. Det är SVT igår då. Och ja, precis. Och sen så en som heter Sina Blomgren, jag vet inte vem hon är, men någon expert på SVT. Då är rubriken: det återstår att se om det här avtalet är så stort som man påstår. Jag menar, det skulle man aldrig ha sagt om Osloavtalet eller liksom fredsavtalet med Sadat och Egypten. Utan, så att,
ja. Eller om Obama hade gjort någonting. Så fort Obama gjorde någonting, även om det var minimalt det Obama gjorde, så var man ju, blir man helt hysterisk. Det här kommer att förändra världen till det bättre.
Ja,
ungefär.
Ja, ja, verkligen.
Men det visar två saker. Nummer ett, det är den här antisemitismen som finns inom vänstern, även då hos svensk media inkluderat och SVT. Alltså, fort Israel inblandade, då gäller det att hitta saker och ting som ska bli negativt. Då vänder man till något negativt. Det är i grund och botten en antisemitism som utspelar sig på så vis. Och nummer två, är det Trump som gör någonting som vi har pratat om, jag tror jag nämner, Trump skulle kunna bota cancer. Om Trump hittar på ett vaccin som funkar till 100% och var helt spiksäkert mot coronaviruset, då hade man börjat säga att ja, Trump är corona, han har coronafobi. Mm. Ungefär. Allt ska vändas mot Trump och mot Israel och judar. Och ja. Det är för att, liksom, att man har det hatet i grunden mot Trump och den antisemitismen som liksom ligger och pyr hela tiden hos vänstern och inom svensk media.
Ja, verkligen, verkligen. Så kan man också säga att i fredsavtalen 79 och 94, tror jag i alla fall, i USA så var det demokrater, vänsterliberaler som styrde, Jimmy Carter och Bill Clinton, men jag tror även att premiärministrarna i Israel var alltså från Labour, alltså inte Likud i höger, Benjamin Netanyahu. Så det kan ju också göra med att eftersom svensk media är så vänsterinfiltrerad, då gillade man de fredsavtalen, men nu är det två högerpolitiker, Netanyahu och Trump, som sluter den här freden, och då blir man mer så här, ja, har de några dolda motiv och tänk, ja, du vet, alltså då kommer den här liksom svenska vänsterpräglade misstänksamheten fram, den instinktiva liksom negativiteten.
Precis. Och vi tänker tillbaka till Obama. När Obama gjorde någonting, då fanns det ju aldrig den misstänksamheten.
Nej.
Utan då var det bara hylla helt rakt upp och ner.
Ja,
bara
helt aningslös, kritiklös också. Liksom.
Även när Obama gjorde någonting som till exempel Iranavtalet, och när han skickade massa miljarder av dollar till Iran då från USA, då hyllade man ju ungefär det med. Va? Man var ju inte överhuvudtaget misstänksam ens mot det. Mot sådana saker, när Obama gjorde någonting som var galet, eller helt enkelt man tyckte att det här var inte ett bra beslut av Obama, va? Då hyllade man det ändå. Då hade man ingen misstänksamhet överhuvudtaget mot Obama. När det kanske var hälsosamt att ha misstänksamhet.
Ja, jag håller helt med. Och jag menar, det fanns jättemånga exempel på det. Jag sitter och letar nu igenom mina artiklar, men jag tror inte jag hittar det. Men jag minns ett konkret exempel på det här. Det var ju när Obama använde ju väldigt ofta drönare för att liksom döda terroristledare. Och
absolut.
Det här gjorde inte Bush på samma sätt av två anledningar. Dels var tekniken inte lika utvecklad när Bush var president, och dels så tyckte Bush också att det här med att skicka många soldater var bättre. Det var bättre att nationsbygga än att bara döda liksom folk. Men alltså, Obama tyckte inte så. Och det här var någonting som fick kritik från amerikansk vänster, för de tyckte att det här är ju vår regering som gör regelrätta avrättningar. Så att den amerikanska vänstern var jättekritisk mot att Obama liksom gjorde så här. Inte Hillary Clinton och de här på liksom den mer radikala liksom Bernie Sanders vänsterkanten. De var kritiska till Obama för att han använde drönare. I Sverige så var man inte kritisk på det här sättet. Och det är det som är så intressant. För då läste jag ett exempel på när man dödade Anwar al-Awlaki, den här jihadistpredikanten då i Yemen, som var amerikan i grund och botten. Han dödades ju på order av Obama med en drönare då. Och amerikansk vänster, de gick i taket och de sa att det här är direkt mord. Medan då läste jag en artikel, jag tror att det var i Svenska Dagbladet, och jag sitter och letar den här nu, jag hittar den inte, men jag kan återberätta det i alla fall. Och det är att då hade man skrivit så här att han har nu hamnat på Obamas dödslista, eller på presidentens dödslista, och så gjorde man en hänvisning till en person man menade var republikan, någon som ledde något utskott och som sköter sådana frågor i representanthuset, att det är den här republikanen som är ansvarig för att den här personen då har hamnat på Obamas dödslista. Så att man försökte skydda Obama på det sättet. Det var bara det att den här republikanen, när man läste om det, så var det inte republikan, utan det var en demokrat. Så att det hade man fått helt fel. För att man var så nitiska till att på något sätt lägga skulden på liksom på republikanerna, eller inte på Obama rättare sagt. Så man gjorde det misstaget. Så jag menar, det säger ganska mycket om du var inne på. Alltså när Obama gjorde något fel, då liksom målade man över det, och när Trump gör någonting som är bra, då misstänkliggörs det. Så att, ja.
Precis, och det har blivit väldigt mycket, vad ska man säga, det är väldigt mycket så i USA nu med. Mm. Det var lite grann Bush, men det har blivit mycket mer, vad ska man säga, uppenbart nu under Trump att amerikansk media beter sig precis. Det spelar ingen roll vad, för som jag sa, han skulle kunna lösa hela coronasituationen, och vänsterliberal media skulle fortfarande anklaga honom för någonting.
Ja, verkligen. Ja, jag har inga fler saker. Jag vet inte om du har några fler punkter.
Ett par saker till, vi pratade om det här upploppen som skedde i Chicago då, och de här looting och allt det där förstörelsen som pågår. Och det finns någonting i USA som heter Ronald McDonald House. Det är kopplat till McDonald's, och det är ett sjukhus. Och McDonald's, deras välgörenhetsprogram då, är att de driver sjukhus för barn.
Mm.
Som då barn ska kunna då få vara gratis då, bli behandlade för svåra sjukdomar då. Och det här Ronald McDonald House i Chicago blev attackerat av de här upploppsmakarna med sjuka barn inne i sjukhuset. Så med andra ord, de här upploppsmakarna, de här antifa vänsteraktorerna, de här kriminella, gatukriminella helt enkelt, attackera ett barnsjukhus med sjuka barn och försökte förstöra det.
Mm.
Och det visar ju hur fullständigt vansinnigt det här är.
Ja, ja verkligen. Ja, det går inte att försvara sånt här, utan det är helt, helt galet. Mm.
Precis, en sak till jag tänkte berätta är att i Vermont här nu, i Burlington, jag bor inte i Burlington men jag bor i en grannstad i alla fall, så har man nu beslutat att man ska börja ge reparations. De här, vad heter det på svenska då?
Ersättning till svarta för slaveriet liksom.
Precis, man har godkänt det nu i City Council, med andra ord att kommunalråden har godkänt att man ska börja ersätta svarta nu för. Jag vet inte hur det ska fungera i praktiken, men nu i alla fall så har det gått ifrån snack till, framförallt så själva programmet tror jag, det bygger inte på att man ska ge kontanter, men det bygger på att man ska ge incitament, till exempel svarta som ska starta företag ska få fördelar som andra grupper inte ska få och så vidare, va. Frågan är ju alltså då, hur ska man kunna veta vem som är kopplat till slaveriet eller inte, va? Hur ska man kunna liksom trace det där och liksom klura ut vem är det, har du en förfäder som en slav eller inte, va? Det gör man ju inte, va? Det här kommer alltid sluta med att så fort du är svart så kommer du att liksom kvalificera dig för programmet, och det är inte svart så kvalificerar du inte, va? Utan det är rasistiskt program. Det är ett rasistiskt program som bygger allt på hudfärg.
Helt vansinnigt, omvänd rasism som sagt. Hade du några fler saker eller?
Nej, jag tror det var nog allt.
Ja, just det. Okej, men då kan vi börja avrunda. Och jag kan bara säga att alltså, valet är igång nu för fullt i USA. Och man märker det sen. Kamala Harris valdes, alltså till Joe Bidens vicepresidentkandidat, så har ju liksom republikanerna tryggats av henne. Och det, nu skrivs det överallt i svensk media om det här, om Kamala Harris och om USA-valet. Så svensk media har verkligen hakat på nu. Och ni som lyssnar, ja, lyssna på amerikanska nyhetsanalyser istället. Därför att våra rapporter om det här är mycket bättre. Så att,
men det
är
sagt, valet, kan... ja. Jag tänkte bara under på tal om valet. Amerikanska posten, vi har nämnt det här förut, va? De har sagt att amerikanska posten då, som är bankrutt i princip, de har sagt att i 46 av delstaterna så kan man inte garantera att de här poströstningarna kommer att det kan fungera. Så man har varnat för att 46 av 50 delstater kommer att ha problem med poströstningar. Vi kan inte garantera att poströstningarna kommer att kunna räknas på rätt sätt.
Okej.
Vi kan inte leverera dem som det är tänkt.
Det var intressant, därför att det här är ju någonting som Donald Trump och republikanerna varnar för. Inte bara Trump, det ska sägas, utan republikanerna varnat för jättelänge, och demokraterna menar att så här säger ni bara för att ni är rasister. Och svensk media hakar ju i princip totalt på det narrativet, att det finns inga belägg för att liksom poströster inte fungerar, och ja, republikanerna säger så här för att de är rasister. Men det här är alltså ett besked från det amerikanska postverket.
Posten. Ja, och så sent som igår så var jag tvungen att ringa till... Jag beställde en grej från ett företag för några veckor sedan, och det har fortfarande inte kommit, och det visade sig att posten hade slarvat bort det, va? Det var liksom bara, det var ingenting med röstning att göra, det var en pryl jag beställde. Så att det visade liksom att posten varnar för det här, och jag själv fick en erfarenhet igår att jag var tvungen att kontakta företaget och få en refund, därför att de hade skickat med posten, men posten hade slarvat bort den.
Okay.
Så att det visar att det här är enorma problem som inte demokraterna tar på allvar, och som svensk media inte heller begriper. Men posten i USA har sagt i 46 av 50 delstater kan inte vi leverera de här poströsterna som det är tänkt. Vi kommer inte kunna hantera allt det där.
Mycket intressant. Och återigen, det här visar att ni ska lyssna på amerikanska nyhetsanalyser den här valhösten, inte på svensk media. Så med det sagt, så tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1164 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.